Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 4, 2026. Utgivningsdag är onsdagen den 18 februari, då i appen och på webben. Du som läser tidningen på CD, du får vänta några dagar så kommer det med posten. Jag heter Aziza Dawadi. Och du vet väl om att vi kommer ut varje vecka igen. Välkommen till det här numret. Inslag 1. Det har varit många turer kring Lidingö taltidning sedan den togs över av kommunen som nu gör det med hjälp av AI, något som läsarna inte uppskattar. Trots många möten med kommunen som gjort förbättringar av tidningen är den inte en produkt som prenumeranterna vill ha. Vi är med på ett möte med Lidingö stads politiker som får stå till svars inför SRF Lidingö som driver frågan. Inslag 2. Som andra klubb i herrallsvenskan i fotboll så kommer Djurgårdens IF nu att erbjuda syntolkning på sina hemmamatcher på Tre Arena. Vi ringer upp presschefen som berättar hur man gör om man vill låna utrustning och så berättar han om en stjärna i en annan sport som säkerligen kommer synas på läktaren. Inslag 3. Semmeldagen den 17 februari. Inte längre bara en dag för en traditionell semla utan det kommer nya smakkombinationer varje år. Det finns både med lakrits, salta popcorn eller till och med någon som är knallröd. Vi besöker ett ställe som har en daddelsemla med sesamfrön och två pipetter nedstuckna i grädden. Lyssna på vad som finns i den. Inslag 4. Det har skrivits mängder av böcker om mordet på Olof Palme. Och nu när 40-årsdagen av den tragiska händelsen närmar sig kommer det att släppas inte bara nya böcker utan det kommer också släppas tv-dokumentärer och poddar om fallet som fortfarande söker sin lösning. Pia-Lena Krischell, vår boktipsare, kommer till studion för att berätta om några av de böcker som hon tycker stuckit ut genom åren. Inslag 5. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen, där hittar du vår redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Hör gärna av dig till oss. Och nästa nummer kommer alltså den 25 februari nästa vecka. En utgivningsplan finns också på Läns- och riksnytts hemsida. Hej så länge!
Inslag 1.
Vi besöker ett möte på Lidingö kommunhus den 17 februari som handlar om Lidingö taltidnings framtid. SRF Lidingö har bjudit in samtliga politiker för att berätta om sitt missnöje med tidningen sedan den nu görs med AI, artificiell intelligens, vilket vi tidigare har rapporterat om här i Läns- och riksnytt. Först lite bakgrund. Den kommunala taltidningen På tal om Lidingö har funnits i decennier och gjordes tidigare av ett företag med en redaktör som ansvarade för innehållet. I höstas tog Lidingö stad över tidningen i egen regi och producerade den med hjälp av AI. Det här blev läsarna inte nöjda med. Tidningen innehöll gamla nyheter, utgångna evenemangstips, ett innehåll som läsarna inte tyckte var relevant för personer med synnedsättning. Tjänstemännen som ansvarade för produktionen och SRF Lidingö hade flera möten om hur man skulle förbättra tidningen, men resultatet uteblev, anser SRF. Något som SRF Lidingö också kritiserat är att det inte finns en ansvarig utgivare. Anders Holm, ordförande i föreningen.
Vi har haft en taltidning i decennier, säger Kiki. Som har varit av mycket hög kvalitet och gett gott rykte, inte minst i Synskadades förbund. Men sedan ett halvår tillbaka har det blivit en experiment med en AI-version. Under hela första halvåret, det vill säga hela hösten, fanns det inte ett enda nummer som motsvarade de minimikrav som ställdes på den tidigare leverantören av På tal om Lidingö. Då hoppades jag naturligtvis att vid årsskiftet att det skulle hända någonting. Dessvärre kan jag inte precis påstå det. Det första numret i januari månad fick vi en utförlig beskrivning hur man skulle hantera fyrverkeripjäser till nyår. Och det här var alltså veckan efter nyår. Och för det andra så tror jag inte att det finns en enda synskadad eller blind person i det här landet som är intresserad av regler för fyrverkeripjäser. Numret därpå var om möjligt ännu roligare. Huvudnumret i det var: snart är det jul igen. Utnyttjar jag min planering av ledighet så kan jag få på 2 semesterdagar 18 lediga dagar. Detta var alltså en information den 15 januari. Numret därpå, jag tror det var det numret där Klara hade fått Raoul Wallenberg-stipendiet. Och det var ju väldigt trevligt för henne, men jag behövde inte höra det 3 gånger. Det sista numret som jag fick satte jag in i min spelare 5-6 gånger. Inget hände. Det var kanske symptomatiskt att det är slut på det här. Min första fråga är alltså, vem är ansvarig för detta?
Lidingö styrs av ett minoritetsstyre bestående av Moderaterna och Lidingöpartiet. Peter Lönnqvist, Moderaterna, ordförande i omsorgs- och socialnämnden, svarar:
det finns ingen ansvarig namngiven, men det är på gång.
Ja, jag kan väl inte annat än instämma. Jag heter Ulf Sederin och är vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Lidingöpartiet. Men det är klart, det här berättelsen här om gamla nyheter och så, det är oacceptabelt givetvis. Och vi jobbar ju med metodiken att uppdatera den här artificiella intelligensen. Så att jag är helt övertygad om att det här kommer repa sig. Vi har inte kört så många månader. Allting tar tid, men vi får försöka ha lite överseende så ska vi nog klara av det här.
Jag heter Kicke Nordström och jag är bara styrelseledamot i SRF Lidingö. Men när vi säger att vi ska ha tid, jag undrar varför måste ni lägga ner den gamla tidningen under tiden som någon håller på att utveckla en AI-tidning? Vi har ju stått utan information nu ett halvår, medan ni andra har haft tillgång att läsa hur många tidningar som helst. Varför har inte vi rätt att ha samma information som ni? Jag menar, det är ju viktiga saker. Det är ju ett samhällsansvar att se till att medborgarna har information och upplysningar som behövs. Hur kan man lägga ner en tidning utan att ha någon ersättning under tiden? Det förstår varken jag eller någon annan, hoppas jag.
Patrik Sandström, Miljöpartiet. Jag ställer mig samma fråga som du, Kicki, gjorde. Vi i Miljöpartiet, vi tycker att den här regeln man har digitalt först, den slår väldigt ofta fel. Vi tycker att det ska vara service först, oavsett om det är digitalt eller manuellt. Så att det är så staden ska arbeta och det ska finnas en budget för att ha en riktig taltidning. Man går ju med mycket pengar överskott år efter år efter år. Så det är väldigt konstigt att få höra att man tar bort vissa saker för att det inte finns budget. Det tycker jag är väldigt konstigt att höra. Så att det ska såklart finnas en budget för en rejäl taltidning.
Sven-Erik Manell, Vänsterpartiet. Och jag kan ju tycka att den första självklara åtgärden, en sak är ju om man hjälper AI hjälper en människa att samla ihop material. Men det ska förstås vara en person som redigerar och bevakar det som kommer ut. Och det borde vara väldigt enkelt att sätta till en person som har det ansvaret. Sen kan man ju hoppas att AI blir duktigare och duktigare, precis som Ulf var inne på. Men jag tror att man ska inte, om man hållit på ett halvår och dessutom förberett sig innan och inte kommit längre, då är det ju bara konstaterat att nu är det ju dags för ett omtag och då behöver människorna komma tillbaka i det här helt enkelt.
Christian Cornell heter jag från KD Lidingö och jag tycker att den här kvalitetsförsämringen som vi ser rimmar väldigt illa med det funktionshinderpolitiska program som Lidingö stad har antagit. Och programmet ska garantera information, att den anpassas ut efter mottagens behov, och nu är det ju som att mottagaren ska anpassas istället till en sämre service.
Anders Holm, ordförande SRF Lidingö,
intressant att peka på den här funktionshindersprogrammet. Det är alldeles strålande.
Där du står, håller en broschyr i handen en
broschyr
här.
Med mycket påtaglig information om vilka rättigheter som kommunen ställer upp. Och det är ett program från 2022 till 2030. Upptryck, snyggt, propert. Är det någon som vill ha det, så har jag skaffat några extra ex från receptionen.
I arbetet med den nya AI-producerade tidningen hävdar Lidingö stad att de har samarbetat med en referensgrupp av personer med synnedsättning, vilket SRF nekar till. De säger att de har fått välja en AI-röst bland flera men inte fått vara med på hur innehållet i tidningen ska väljas ut eller sorteras. De har också önskat att tidningen distribueras i traditionellt Daisy-format, vilket är gängse metod för taltidningar i Sverige. Kiki Nordström, ledamot styrelsen SRF Lidingö.
Varför säger man att det finns en referensgrupp när inte en styrelsen har blivit tillfrågat? Och det finns väl ingen annan än en styrelse man tillfrågar?
Annika Grimlund från Socialdemokraterna. Och jag skulle vilja se den från er som har makten. Var finns den referensgruppen och vad har den fått säga till om?
Nu går vi till makten.
Peter Lönnqvist, Moderaterna.
Men om det inte finns en reguljär referensgrupp så borde den naturligtvis aktiveras igen eller formuleras. Och att förkasta möjligheterna med AI när man kan faktiskt förbättra saker och ting med hjälp av den, tycker jag vore dumt.
Ulf Sederin, Lidingöpartiet, ordförande i tillgänglighetsrådet.
Sen när det gäller urvalet så har vi haft då vår ansvarige för den här digitaliserade produkten upp hos oss, och vi har talat om innehåll och allt. Men det tar tid. Nu visste jag faktiskt inte att vi inte hade någon referensgrupp, för den har refererats till flera gånger. Så uppenbarligen finns det brister här, och det får vi ju ta åt oss och kontrollera. Och jag kan bara säga att 11 mars så kommer vi i tillgänglighetsrådet börja dagen med en workshop där bland annat taltidningen ligger högt upp. Så att då hoppas vi ha mer information. Men som sagt, Lidingö är en av de mest digitalt utvecklade kommunerna i Sverige. Och att motsäga sig en digitalisering är svår. Däremot kan vi ju tala om tiden för leverans och innehåll. Men det kan jag inte förstå att det ska vara några svårigheter att agera. Vi kan göra så mycket annat i världen. Tack.
När det gäller det här med referensgrupp så är det ju helt korrekt att det var några som kallades till ett möte om vilken röst man skulle ha. Under hösten har vi haft, jag tror det är 4 stycken arbetsmöten med tjänstemännen på enheten som jobbar med det hela. Och vid samtliga de tillfällena har vi lagt fram önskemål. Och att allting skulle bli bättre. Jag kommer speciellt ihåg ett möte där vi avslutade mötet med att Mattias Olsson och jag konstaterade att det här är för jävligt. Tar vi bägge två. Men ingenting har hänt. Alltså det är ju det som är så fullständigt otroligt, att ingenting har hänt. Vi är inte, och det vill jag understryka från styrelsens sida, vi är inte ett dugg emot teknisk utveckling. Vi tycker teknisk utveckling är utomordentligt viktig. Men när det behövs mänsklig kompetens för att styra den tekniska utvecklingen, då måste man ta vara på den. Och som en sann humanist vill jag liksom poängtera detta, att när vi behöver människor som kontrollerar och följer upp tekniken, så ska det gälla att vi verkligen tar vara på den mänskliga kompetensen.
Varför använder man inte den tekniken som finns och vägrar att införa den? Ni har Daisy-systemet i kommunen. Ni har ju biblioteket som har Daisy-systemet. Ändå vägrar man att lägga in Daisy i skivorna så att vi kan bläddra som vi vill för att leta efter olika artiklar, leta efter telefonnummer eller vad vara månder vi vill läsa en gång till när man har börjat, eller vill börja lyssna på när man har hört innehållsförteckningen. Förutom att det ska finnas en innehållsförteckning också, det gör det ju inte heller.
Gabor Sebastiani, Centerpartiet.
Jag tror att man tror att göra en taltidning, det är som att spela in ett program för Sveriges Radio. Folk lyssnar från första minuten till den sista. Och förstår man inte det här, att det här är inte en produkt man läser från sidan ett till sista sidan. Det är inte att man parkerar sig framför radion, utan att man behöver gå tillbaka och hitta igen saker. Då börjar man närma sig vad behovet är. Så att kraven är felställda. Vi behöver ställa tydligare krav på den här produkten.
Kände inte ni till de här svårigheterna med tanke på att kommunen, tjänstemännen har haft flera träffar med representanter då från SRF och andra angående kritik för taltidningen?
Under så lång tid? Det har ju pågått så hemskt länge.
Nej, men alltså vi vet ju om att det har varit problem och sen ska det åtgärdas. Men det är ju inte så att vi politiker har haft en övergripande kontroll kontinuerligt, utan vi har ju fått rapporter. Och jag menar, jag förstår er frustration, men jag kan inte annat göra än att ta åt mig problematiken och utreda vad som har gått fel. Ja, men vi var övertygade om att vi hade en referensgrupp som jobbade med det här, för det är ju vad vi har hört. Så att då har vi också förutsatt då att utvecklingen går framåt. Men som sagt, tiden att utveckla och lära AI-konceptet eller interfacet att ha rätt nyheter, det tar ju lite tid, och det har vi förstått. Men samtidigt så har vi varit i politiken övertygade om att det här har gjorts i god samarbetsnivå med referensgruppen då.
Göran Ringblom, medlem SRF.
Det här är bara ett sammelsurium av plock hit och dit på ett värsta amatörsätt. Alltså det tycker jag är inte värdigt för en kommun av Lidingö sort.
Kiki Nordström, ledamot styrelsen SRF Lidingö.
AI kommer aldrig kunna ersätta en människa. Det måste finnas åtminstone en människa någonstans som tar emot. Som till exempel vi hörde här om Anders som inte fick något ljud i sin tidning när han fick den. Det är alltså fel på skivan när den kommer. Sånt händer ju ofta. Vem ringer man till? Jo, då ringer man till Lidingö stads växel enligt uppgift på tidningen. Vad kan de göra? För de vet ju inte ens vad de ska hänvisa folk till som ringer. Alltså det går inte att ha en redaktionsruta som bara säger vem det som ansvarar men sen inte hänvisa till en människa. Det måste finnas människor med åtminstone en person som lyssnar av och sen ser till att inte fel nyheter som kommer ut på fel plats och så vidare, som det har gjort ett antal gånger. Vi har fått höra från andra håll att när vi tar upp frågan eller när nämnden har tagit upp frågan eller diskuterat frågan, då får vi höra i andra änden att det är vi, SRF, som är rättshaverister. Jag förstår inte riktigt det här heller. Vad är det som är sant egentligen? Jag tycker det pågår konstiga saker.
Ulf Sederin, Lidingöpartiet.
Ja, då vill jag bara säga det avseende den smutskastning som skulle ha pågått eventuellt i någon nämnd eller liknande. Det har jag aldrig hört. Jag har varit närvarande på samtliga nämndmöten de senaste 3,5 åren. Så att vi får nog balansera lite. Jag är oerhört tacksam att jag får en feedback här. Jag lär mig säkert mer än vad ni lär er av mig. Men jag vill bara säga det, att en sån här smutskastning pågår definitivt inte. Jag vet inte om du, Magnus, har hört något sådant. Så att, lite tråkigt att det kommer sådana rykten. Men rykten är ju rykten, och det kanske inte alltid är så att ett rykte är belamrat med någon form av realism. Men vad jag säger nu är att vi tar upp det här på tillgänglighetsrådet. Vi går tillbaks till Mattias och några till och lyssnar. Och så hoppas vi att vi kan leverera ett adekvat svar på tillgänglighetsrådets nästa workshop.
Om det visar sig att det inte går att göra den tidningen så som vi vill ha den utan att det finns någon mänsklig inblandning i som förvaltningen jobbar utifrån, kan ni tänka er att gå tillbaka så att vi får en tidning? Vi vill ha tillbaka tidningen medan vi fortsätter att utveckla någonting annat. Kan ni lova det?
Nej, det kan jag givetvis inte sitta och lova här, eftersom politik och förvaltning är två skilda saker. Jag hör vad du säger, men vi får återkomma i de förhoppningsvis fungerande i framtiden referensgrupper. Och så får vi se var vi ligger. Vi ska se till att fixa det här, ja.
Ja, det är bra att de har lyssnat, och jag tror att det är viktigt att de ser också oss som väljare möjligtvis. Men det är tråkigt att man inte kunde åtminstone lova att vi fick behålla våran tidning så länge som man nu håller på att utveckla AI. Det hade jag hoppats på. Och jag kan också bara hoppas på att de ser till att det blir en referensgrupp. Men vi har ingen lust att träffas var 14:e dag och lägga ner all vår tid på också. På ingenting som händer. Så att jag hoppas att de sparkar lite grann på tjänstemännen nu och ser till att de gör förändringar. Annars får vi kalla till oss politikerna igen då.
Sist hörde du Kicki Nordström, ledamot SRF Lidingö. Sverigedemokraterna skulle ha närvarat vid detta möte men fick förhinder.
Inslag 2.
Djurgårdens fotboll kommer att börja syntolka sina hemmamatcher. Vi ringde upp deras pressansvarige Olle Arnell.
Vi blev kontaktade av två olika personer faktiskt som uttryckte en önskan då om att vi skulle erbjuda det här på matcherna. Så vi kollade helt enkelt upp med arenan om det var möjligt och hur man gjorde det. Och ja, sen såg vi bara till att lösa det helt enkelt. Så att vi börjar här från och med matchen på lördag nu mot Falkenberg.
Har ni bestämt redan hur många matcher det blir och sådär?
Ja, men vi har sagt att vi ska prova här fram till sommaruppehållet så att det blir Svenska Cupen, och sen är det väl de 8 första tror jag allsvenskan, och helt enkelt se hur behovet ser ut. Är det ingen som hämtar ut dem så får vi väl ta en funderare på om vi ska fortsätta med det, men vi hoppas ju att det är många som använder det, och då fortsätter vi helt enkelt.
Det blev ju ganska uppmärksammat att Hammarby gjorde det här och att det var uppskattat, ett stort reportage i DN. Har ni sneglat på dem?
Alltså, nu låter det som att jag ljuger kanske, men nej, vi sneglar inte så mycket på Hammarby generellt, utan det handlar mer om att vi vill göra Djurgården tillgängligt för flera. Här var det några som hörde av sig och frågade om det här var möjligt att ordna, så att vi vill helt enkelt ge fler chansen och uppleva så mycket på plats när man är på våra matcher. Vi vet att vi har ju en väldigt dedikerad supporter, Sebastian Modin, som tävlar i Paralympics. Som många kanske känner till. Han är ju djurgårdare och är på mycket hemma och borta matcher och sådär. Så att vi vet att vi har minst en då som skulle liksom ha nytta av det här. Så att det är mer utifrån att vi vill erbjuda en bättre upplevelse på Djurgårdens matcher.
Hur funkar det med den som ska syntolka? Det är någon som är fotbollsexpert, eller hur har ni tänkt där?
Nej, men där har vi helt enkelt tagit in en professionell syntolk. Anna heter hon, och hon är van att kommentera sport. Det är faktiskt samma person som gör det för Hammarbys matcher. Så att där har du en koppling då. Så att hon är erkänt duktig och kommer även kommentera våra matcher då, helt enkelt.
Och hur gör man då om man har synnedsättning och är intresserad och vet redan nu eller matcher framåt i vår? Hur ska man gå tillväga?
Ja, men dels så behöver man ju ha en biljett, och det köper man ju som precis som alla andra. Men sen så finns det något som heter Infoticket Norr, som helt enkelt är biljettkassan på norra sidan av arenan. Så tar man sig dit och så hämtar man ut en mottagare. Man behöver ha med sig egna lurar, har de arenan meddelat. Och sen tar man bara med sig den där och tar sig till sin plats, och sen följer man matchen i lurarna helt enkelt. Och så sitter då Anna på pressläktaren och berättar vad som händer både i matchen då såklart, men också runt omkring grejer. Jag pratade med henne här på morgonen, och hon sa att hon brukar börja syntolkningen ungefär 10-12 minuter innan matchen. För det händer ju grejer som tifon, och det är inmarsch för spelarna och sådär. Så att man får med sig mer än bara fotbollen, utan hela upplevelsen på plats helt enkelt. Och sen när man är färdig då, så går man tillbaka till samma ställe där man hämtar ut dem på norra sidan, biljettkassan där på arenan, och så lämnar man tillbaka mottagaren där.
Om jag förstår det rätt, då behöver man inte anmäla i förväg, utan om man har en biljett så går man dit där och då. Det är inget att du behöver inte ringa och boka en vecka innan eller sådär.
Nej, precis. De sa att de har tillräckligt med mottagare för det behovet, så att det kommer finnas liksom. Så att det är ingen föranmälan krävs.
Och du sa ju nu att jämfört med att titta på tv eller sådär så är det ju något annat att gå på match. Och det här kan ju vara både sådana fans ni har, men det kan ju vara någon som blir nyfiken också. Vad ger det för värde att gå på en match live egentligen?
Ja, alltså det var lite roligt. Jag ringde faktiskt upp Sebastian Modin då återigen och frågade honom liksom hur han ser på det då, han som har nedsatt syn. Och han sa att sådär att jag kommer nog kanske prova det så, men han visste nog inte om han skulle använda det varje match. För att ja, enligt honom då så sa han att det är gemenskapen med kompisarna på läktaren och stämningen där som är liksom en stor del av upplevelsen. Men han sa faktiskt just det apropå din fråga att personer som går första eller andra eller tredje gången kanske är lättare att stanna kvar och komma igen om man får med sig en bättre liksom... ska man säga, en bättre helhetsupplevelse från matchen då. Så att jag hoppas ju på att det här kommer göra att vi får fler djurgårdare på plats helt enkelt. Och att de som kommer och har behov av detta får med sig en mycket bättre matchupplevelse och återkommer helt enkelt.
Ni hörde Djurgården IF Fotbolls Olle Arnell, presschef. Huruvida AIK och Brommapojkarna, de andra Stockholmslagen i herrallsvenskan i fotboll, kommer att syntolka sina matcher finns det fortfarande ingen information om.
Inslag 3.
Det är nästan svårt att överblicka alla semlor som ligger i skyltfönstret här på Lindqvists gamla konditori i Vasastan. Det finns så många olika varianter. Ändå är formen densamma. En rund bulle, någon fyllning, fluffig grädde eller något liknande och på toppen ett traditionellt lock. Ja, fast det finns det inte på alla utan där kan det ligga några kanderade popcorn istället. Det har skapats nya semlor de senaste åren. Konditorierna tävlar med varann om att komma på udda smaker och vissa av dem har blivit virala på sociala medier. Milda Darvish är konditorn här som hittar på nya kombinationer av det klassiska bakverket.
Vi började att skapa bara en semla till så och det var ju tror Nutella semla. Efter vi säger att alla folk gillar den här idén så vi började skapa en ny semla varje år. Så att alla kunder blir nöjda. Det finns många som gillar vaniljkräm, gillar inte mandelmassa. Det finns många som gillar choklad, inte vanilj. Vi gör våran bäst för att alla blir nöjda.
Stora semmelvågen med olika smaker tog fart 2015 när semmelwrappen kom. Sen dess finns det inget stopp. Tacosemla, lakritssemla, semmeltårta, kanelbullesemla, saffransbullesemla eller prinsessemla med grönt marsipanlock. Basel Dummit på Lindqvist ska gå igenom vad de har och vi börjar med något som inte liknar något annat som jag sett i alla fall.
Är det två provrör i de där semlen eller vad är det för någonting? För den där ser ju...
Det är som pipets. Så vi kom den här året 2026 med två årets semla. En heter daddel och tahini. Så för att bara bli lagom, vi minskar lite socker i. Och vi har lagt en pipett med tahini och en pipett med daddelsirap.
Men det ser ut nästan som två små provrör i den. Vad tycker folk om? Och så är det sesamfrön på bullen också.
Ja,
vad säger folk om den?
Vi tänker out of the box den här året. Att göra någonting lite nyttig och lite annorlunda.
Daddel och tahini är inte så konstigt som det låter. Tahini är en massa gjord på sesamfrön. När man sötar den smakar den nötaktigt. Vetebullen är med kardemumma. Och daddelsirap är lite kolasåsaktig. Men de små plastpipetterna som man kan spruta på lite extra sås på grädden med, det är något nytt. En annan nyhet de har är banoffi, semla med banansmak. Och minns ni Dubai-chokladen med pistagenötfyllning? Ja, en sån semla finns här också. Locket har chokladöverdrag och sen är den strösslad med något som ser ut som gröna pistagetrådar. Och det är en sorts tunn friterad pistagedeg som ger krisp.
Men du, bredvid då så finns det något som är helt chokladfyllt. Då står det tryffelchokladsemla. Mm. Den har ett lock som är helt mörkt. Alltså det är doppat i choklad och små chokladkulor. Sen är det grädde som man ser är lite, har lite kaka och vad heter det, puder på. Och vad är det i sen där?
Den här som vi också, när du blandar tryffelchoklad med semmelfyllning, så det kommer med jättegott kombination. Så den är tryffelchokladsemla. Så det är bara semmelfyllning blandad med tryffelchoklad, grädde och kakao på. Och den här locket vi doppar i choklad, vi lägger lite den här chokladkulor på. Så den är supergott också.
Hur söt blir den då?
Nej, den är lagom.
Det är svenskt, lagom, men ändå lite annorlunda.
Ja.
Vid ett av kaféborden sitter Gustav och Ragnhild.
Hur är det med de nya semlorna?
De har ju inte testat det, men de såg ju väldigt goda ut här från fönstret.
Men jag är mer traditionell. Jag tar gärna med bara grädde och lingonsylt. Eller vad säger. Det var när jag var liten. Med, vad heter det? Mandelmassa.
Lingonsylt, just den varianten jag inte hörde. Det kanske är något du ska komma på själv.
Det gjorde mamma till mig när jag var liten.
Det finns ju massa olika semlor. Är du en traditionalist eller en sån som vågar prova lite nytt?
Jag tror nog att jag går mest för klassiska semlor när jag köper själv. Men det ser ju väldigt kul ut. Så jag önskar att jag hade vågat ta ut svängarna lite mer.
Vad är det som hindrar dig?
Men tänk om man blir besviken. Och så orkar man inte äta en till. Så hade man velat ha en vanlig semla bara.
Vi fortsätter, för den här raden tar ju inte slut, för här ser man en Oreosemla. Det är ett stort Oreokex och det är en chokladkaka som är ganska känd, dubbel med vaniljfyllning är det väl in på den som liksom trycks ner i grädden, så den har ju inget lock. Och sen, vad är det under i grädden där då?
Det är chokladkräm, det är tryffelchoklad blandad med vaniljkräm.
Provar du alla semlor innan de liksom blir färdiga?
Ja, det är under undersökning kanske. Att komma med en semla, det tar 2-3 dagar med flera prover.
Så hur mycket semlor har du ätit då?
Ja, men det betyder inte att jag äter en hela semla. Jag äter bara lite.
Har du en favoritsemla av de här?
Jo. Men jag kan inte säga också.
Nej, men vad hem? Nej, men det kan du väl säga.
Jag tycker om choklad, så tryffelchoklad, det är min favorit faktiskt.
Du är en chokladis?
Ja.
Bakom disken fyller Isabelle kartonger med olika semlor. Det är beställningar som görs på nätet. Bara att klicka på den semla man vill ha och komma och hämta.
Vad var det här för beställning?
Så att det här är en onlinebeställning som vi packar in nu. Så att då är det 2 pistage, en banoffee och sen en vinersemla då.
Är folk mycket så att de vill prova lite olika?
Ja, men det skulle jag säga. Förra året gick vi viralt med vår pistagesemla. Så att det kommer väldigt många folk som vill testa alla möjliga olika semlor. Så att det är inte bara klassiska längre, utan det är olika sorter som folk vill testa.
Men den klassiska semlan, går den sämst då?
Nej, men det skulle jag inte säga. Den har ju fortfarande hållit sitt värde, eller vad man säger, popularitet så. Men de nya har väl ändå fått lite mer.
Vad är det som folk tar mest nu då?
Oj, bra fråga. Jag skulle nog säga att tryffelchokladsemlan är väldigt högt upp där i listan. Så skulle jag även säga klassiska håller fortfarande. De är fortfarande lika populära. Pistagesemlan också skulle jag säga. Sen förra året då de blev virala. Vår nyinkomna banoffin är också väldigt populär nu vad jag har märkt.
Banansemlan alltså?
Precis, banansemlan. Och sen skulle jag även säga saltkaramellpannkakssemlan. De håller fortfarande.
Och sen är det som kanske är mest spektakulärt här. En röd semla. Är det rödbetta?
Nej, det är red velvet.
Är det många som köper den?
Ja, vi ser det jättemycket faktiskt också, red velvet. Den här till exempel ungdomar, de tycker om ostekräm och red velvet. Så de handlar jättemycket faktiskt också.
Bassel pratar om Red Velvet som betyder röd sammet. Och det är namnet på en amerikansk tårta som just har röda bottnar med bland annat färskost typ Philadelphia emellan. Precis som det även är i den här semlan som gör att den har något syrlig smak. Det röda är ett pulver som innehåller karamellfärg men även choklad. Så den har en väldigt len smak av mild choklad.
Och bredvid den är det popcornsemla.
Mm. Det är saltat popcornsemla. Det kommer med vaniljkräm, kolasås och med saltat karamell, popcorn och grädde.
För den har då inget lock utan det är ungefär en 5-6 stora popcorn som ser lite karamelliserad ut. Mm. Det är en vanlig bulle och så ser man att det är lite kolasås som är ringlad över.
Det finns fler semlor. En som funnits länge är den med Nutella och så tiramisu efter den klassiska italienska desserten med färskosten mascarpone. Naturligtvis finns det även glutenfria veganska varianter. Vad kostar då en semla? Runt 60 kronor och upp mot 100 för vissa.
Ursäkta, vad ska du prova för semla?
Ja, det är det jag inte riktigt vet inte. Jag ser att det finns så många olika så det ser väldigt spännande ut faktiskt.
Är du en traditionalist eller är du en nyfiken, vågad typ?
Jag är mer nyfiken faktiskt, så att jag vill nog pröva någonting nytt faktiskt.
Vad står det mellan då?
Det står mellan den här med choklad och den här som, ja du vet jag inte riktigt vad det är. Den här som är pudrad med kakao.
Det är tiramisu-semla det.
Ja, men då tar vi en sån, tack.
Gillar du tiramisu?
Ja, det gör jag. Så det blir någonting nytt.
Lycka till. Vad heter du?
Kristina.
Bassel Domit får berätta om ytterligare en semla som finns på många bagerier. Wienersemlan. Men här har den ett annat utseende.
Så vi gör med den här form, den här året, vi börjar med wienersemla med den här ny design. Det ser ut jättebra, också smaken den är supergott sen när vi använder franska smör.
Och man kan säga att den ser ut som en hockeypuck kan man säga, att den är liksom platt på ovansidan. Gör ni den där degen själva?
Jo, alla deg vi gör själva. Vi bakar allt från noll faktiskt. Så vi har bageri och konditori sedan 1915. Semla, du är så god.
1915 kunde de nog inte föreställa sig alla semmelvarianter som skulle komma över 100 år senare. En sak som ett annat företag har kommit med är gör det själv semlan. Man beställer en byggsats. Nej, det är inte IKEA. Men man beställer hem ett paket och då får man en nybakad bagerisemmelbulle, små burkar med mandelmassa och florsocker och sprutgrädde om man inte vill vispa den själv. Sen är det bara att bygga ihop det med så mycket mandelmassa och grädde som man önskar. Du hörde Bassel Domit och konditorn Milda Darvish på Lindqvist konditori. Musik, sången om semlan, av och med Anna Henriksson och Carl Bäckersten som är bandet Godfika.
Inslag 4.
Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll.
Den 28 februari så är det 40 år sedan mordet på statsminister Olof Palme. Och det innebär ju såklart att det blir aktuellt i media igen med mängder av tv-serier, böcker, poddar. Och vi har med oss Pia-Lena Krichell, bekant röst för er läsare, som ska guida lite i den här massiva floden av nytt material som handlar om mordet och 40 år som har gått sedan dess och utredningar och så vidare och så vidare. Jag tänkte börja, Pia-Lena, med att fråga, kommer du ihåg var du var när du fick beskedet om att Olof Palme hade mördats?
Absolut, det är glasklart. Jag hade också varit på bio den kvällen. Varit på Röda Kvarn på, vad heter gatan? På Östermalm och sett Kai Pollaks Älska mig. Det är verkligen detaljrikedom här. Så jag kom hem vid 12 på natten kanske. Och satte, jag brukar alltid lyssna på nattradio innan jag skulle sova. Jag var ju 15 år då. Och det var bara klassisk musik på P3. Jag fattade ingenting. Det var så konstigt liksom. Sen när jag vaknade på morgonen och satte på radion så fick jag ju höra det. Och då gick jag och väckte min pappa och bara, Palme är mördad. Så sprang jag ner och köpte en DN. Och det, ja, det var ju faktiskt den första stora nationella chocken, traumat för Sverige. Så att det är en jättegrej och det var en jättegrej.
Och det var och det är en jättegrej och det är ju också någonting som oavsett hur lång tid det har gått så går det i vågor. Det kommer nytt förnyat intresse, nya spår, eller inte nya men i alla fall sådana som lyfts fram i offentligheten. Och senast nu i december så avskrev en överåklagare den så kallade Skandiamannen.
Trots det kommer förundersökningen att fortsätta vara nedlagd, men nu med en ny motivering. Att det inte går att bevisa vem som är gärningspersonen och att det inte heller kommer att gå att bevisa även om förundersökningen återupptas.
Många spår och som sagt mycket media. Jag gjorde en snabb sökning på Legimus och det kan hända att jag inte fick med alla sökord. Men då var det 57 böcker om man sökte på Palmemordet. Och minst en är under produktion. Så att om man är intresserad av det här så finns det att lyssna på.
Verkligen. Och jag har huggit tag i en som har en liten annan vinkling än vem mördaren var. Jag fick ett tips av en människa som hade läst den här boken som sa att det här är ju superintressant. Det var en tjej som heter Anna Hage som har skrivit en bok som heter 30 år av tystnad. Hon var den första personen som kom fram till Olof Palme när han hade blivit skjuten och försökte göra hjärt-lungräddning tillsammans med en annan kille. Hon var då 17 år och utbildade sig till undersköterska. Och det där var inte snyggt hanterat av henne som verkligen kronvittne. Och hon var ju faktiskt ett barn. 17 år, då räknas man som barn. Och jag hoppas och tror och faktiskt vet att det är ändrat nu hur man behandlar barn i såna här viktiga utredningar och i rättsmaskineriet, för hon blev ju traumatiserad. Så mycket journalister och människor som har jagat henne, och hon var också helt plötsligt inkallad till att vara vittne i rättegången mot Christer Pettersson som var den första misstänkta personen i det här fallet.
Men under flera månader efter att Christer Pettersson blivit gripen är jag som omgiven av en termitsvärm. Frågor hela tiden, inte bara från polisen. Även från journalister eller människor i närheten. Tror du att han är mördaren? Blir du kallad till rättegången? Ska du dit? Men jag har inget svar.
Den var faktiskt himla bra bok. Det var som att läsa en thriller. Man satt med hjärtat i halsgropen halva tiden. Halva boken är tillbakablick från hon hjärt-lungräddade, försökte. Och andra hälften är när hon äntligen träffar en bra terapeut och får hjälp att hantera det här traumat som den här insatsen och hur hon behandlades efter det har följt henne genom livet och gett henne ganska svåra men, själsliga men.
Och den här som man titeln kanske skvallrar om, så den här är inte så färsk utan den här kom för ganska många år sedan.
Den kom ut 18 tror jag, eller 19, så att den är någorlunda ny ändå.
Många av de böcker som finns handlar ju om det polisiära, vad polisen gjorde fel, vad de gjorde rätt. Man försöker bevisa eller lägga argument för att den eller den är gärningsmannen eller gärningspersonen. Men det här är något annat.
Ja, men precis. Det är en verklighetsbild från en människa som har dragits in i det här faktiskt väldigt taffliga handhavandet av det fruktansvärda mordet, det är som ett skämt, det som hon beskriver. Att helt plötsligt blir hon uppringd av någon, och för vi också komma ihåg att hon är ju väldigt ung och kanske också lite som även jag var då. Man gillade ju att bli sedd och få uppmärksamhet. Så när en journalist ringde så tackade hon oftast ja. Och någon gång så ringde det någon och bara, vi träffas på ditt favoritfik i Södertälje där hon bodde. Så glider hon upp där och där sitter någon med jättemycket, en uniform på sig och säger bara, ja, det är bäst att du inte pratar för mycket för landets säkerhet. Typ, och sen går han därifrån. Alltså en militär. Otroligt märkligt hanterat av staten Sverige. Gentemot henne i varje fall.
Och hur staten Sverige har hanterat Olof Palme, det har ju också tagits upp flera gånger i efterhand så att säga. Till exempel nu så är det ju ett krav från bland annat Per Janse och Lars Borgnäs som inför 40-årsdagen har spridit ett upprop med krav på en sanningskommission. Där det ska, kravet är att det ska tillsättas en kommission med rätt att få full insyn i all arkiverad dokumentation som ska ha möjlighet att hålla domstolsliknande förhör och så vidare och bryta tystnadsplikt. Det här är ju någonting som pågår trots att det är... Utredningen är nedlagd, men det känns som vi kommer höra saker om Palmemordet, speciellt i år då, ändå.
Verkligen. Bara häromdagen så var det en debattartikel i Dagens Nyheter som tog upp hela den här problematiken att man lade ner hela fallet i och med att den här så kallade Skandiamannen, att han är avliden, och det var ju många som trodde att det var han helt plötsligt, och Christer Petersson som då heter det chefsåklagare kanske han var, då la han ner hela Palmeutredningen. Den är ju fortfarande nedlagd, men inte på grund av att han är avliden då, som var huvudspåret för Christer Petersson. Men jag kan också på något sätt förstå, för de böcker jag har läst och de serier som jag har sett om Palmemordet, plus att jag har följt med lite så här lindrigt genom åren. Jag tror ju på allt som jag läser, eller man ska säga. När jag såg den här dramaserien på Netflix som hette Den ofrivilliga mördaren, tror jag, Robert Gustafsson spelade huvudrollen, finns syntolkad förresten, då tyckte jag att det kändes helt rimligt när jag såg den serien.
Jag rusade fram för att hjälpa honom. Jag kände hans borttynande puls. Jag bara sprang efter honom.
Den mördaren, den var inte det livsfarligt?
Ja.
Du är ju en hjälte.
Jag kanske inte är vidare analytisk av mig. Men det är likadant när jag läste en bok av Jon Jordås. Ganska nyutkommen. Där det var en annan person som inte pekades ut. Men kunde utredas för han väldigt möjlig mördare också.
Gärningsmannen behöver inte nödvändigtvis känna ett brinnande hat mot Olof Palme, snarare en fixering, en irritation. Sannolikt hade någon annan makthavare kunnat angripas istället.
Då trodde jag att det var han, så att det är nog väldigt, väldigt svårt.
Jag kan lägga till att Jon Jordås bok är kaxigt betitlad Den sista boken om Palmemordet.
Den var också väldigt välskriven och superspännande. Det blir ju liksom, fast det är verklighet, så blir det som fiktion på något sätt.
Den handlar ju då om det så kallade Christer A-spåret som är ett av de andra spåren. Och vill man ha lite koll på de spåren, om man inte redan kan allt utan vill ha lite av en översikt över vilka spår som har presenterats och avskrivits och så vidare, så kommer SVT sända en 8 delar lång serie som heter Kriminalarkivet, mordet på Olof Palme, som börjar sändas 22 februari där André Pops och Lasse Lampers går igenom många av de här spåren. TV4 vill inte vara sämre. De har en 3-delad ny serie som heter Palmemordets dolda spår. Så det finns ju mycket. En podd som försöker göra något nytt, sen får man väl se om de lyckas, det är Anton Berg och Martin Jonssons Spår, som är en sån här podd som brukar ta upp gamla fall och kolla på alternativa gärningsmän och så vidare. Och nu ska de under 2 år sända avsnitt om Palmemordet. Och de gör det på ett speciellt sätt. Och du Pia-Lena har lyssnat på det. Det här är en låst podd som man måste betala för. Men det första avsnittet finns ute för vem som helst att lyssna på. Och vad är det de gör där, Pia-Lena?
Jo, de tänker att de med hjälp av AI ska försöka hitta nya vinklar och ledtrådar. Dock måste ju AI, artificiell intelligens, ha tillgång till digitala dokument. Så att de måste digitalisera hela Palmeutredningen, och det är mellan 300 000 och 500 000 sidor dokument. De har börjat, de fotar av dokument och sen petar in på något sätt för konvertering. Det låter ju väldigt ambitiöst och spännande.
Om det nu tar flera år att läsa igenom hela utredningen, men bara några minuter för en AI att söka efter svar, vad kan hända då?
Men som någon som de intervjuade sa, kommer in skit riskerar att komma ut skit. Så om alla som vet lite om AI, om man har gjort en sån här fråga, hur lagar jag spaghetti pomodoro, så kan man få ut att jag lägg äpplena i kokande vatten för att äpple heter pomodoro kanske på. Eller, det blir konstigt, utan man måste vara riktigt säker på att det som AI hanterar är korrekt för att sno ihop säcken lite med mitt konstiga resonemang.
I den här podden så pratas det om att Palmeutredningen hittills inte har varit särskilt digital, så på det sättet blir det nytt.
Ja.
Men det jag kan undra ibland är, finns det verkligen så mycket nytt att berätta? Det är det som Spår hoppas på, att det är gamla dokument men det finns något nytt. Men har man inte hört alla spår redan, inte bara en gång utan flera gånger, kan jag känna. Vad säger du, Pia-Lena, det här med att man går tillbaka till gamla saker?
Ja, alltså det kan ju finnas ett värde i det om man mot förmodan skulle hitta en ledtråd sådär. Så att feel free för dem som gillar att göra det. Där kanske inte jag är riktigt. Men jag tycker att det kan vara intressant att läsa böcker eller se en serie i lagom mängd.
Även om inte du är publiken som nagelfar varje bok och podd och tv-serie, så känns det som att det finns en publik. Det här är någonting som folk inte kan släppa, annars skulle det inte släppas så här många nya dokumentärer och böcker och poddar. Vad säger du om det? Tror du att det kommer det här intresset kommer fortsätta?
Det tror jag faktiskt, för om vi får dra en parallell, så helt plötsligt så blossade ju mordet på JFK upp, John F. Kennedy, som mördades 63 för något år sedan. Det är också väldigt så här, var det Oswald som sköt eller inte och så vidare. Så att jag tror inte att det kommer gå i träda, Palmemordet.
Vi hörde Pia-Lena Kersell. Musiken i inslaget var A Softer Night av Nathan Larson. Exemplen från böckerna var hämtade från Legimus-inläsningarna av 30 år av tystnad, Mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme av Anna Hage, och den sista boken om Palmemordet av Jon Jordås. Vi hörde också klipp från podcasten Spår, SVT, Sveriges Radio och Netflix.
Inslag 5, annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på Läns Riksnytt denna vecka, och nytt nummer kommer den 25 februari. Och här följer annonserna. Dagspa på Nynäs havsbad. DBFK, vandring på Söders höjder. Information från Trafikverket angående station Nynäs gård. Iris hjälpmedel, annons om Mini Vision 2+. Konstvisning i riksdagshuset. Livesyntolkning, Dramaten. Cirillakören. SRF Lidingö, tisdagsträff, debatt om taltidning. SRF Norrort, medlemsträff och årsmöte. SRF Stockholm Gotland, glaukomseminarium. SRF Stockholm Gotland och ABF Södertörn, aktivitet och trivselträff i Tyresö. Ytterligare några annonser från SRF Stockholm Gotland. Synträffar i Nacka. Träff för val av representanter till årsmötet. Träff i Gustavsbergs centrum. Det var den sista annonsen. SRF Stockholms stad torsdagscafé. SRF Stockholms stad tyck till om din hemtjänst. SRF söker personer till färdtjänstkampanj. SRF Vaxholm Österåker ögats dag. Syncentralen träff för voiceover-användare. Synexpo. Och till sist träff i Nynäshamn.
Dagspa och lunch på Nynäs havsbad. Nu är det dags igen. Följ med när Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland besöker ett spa. På Nynäs havsbad kan du unna dig en lugn och skön stund i en harmonisk spa-miljö. Du kan varva ner, tanka ny energi och koppla av. Spa-avdelningen ligger vackert belägen på pålar i vattnet med horisonten som bakgrund. Inomhus finns det en varm pool och relaxavdelning och ute på bryggan finns en varm sittpool och ett bastuhus med ångbastu, vedeldad bastu och lågtempererad bastu med havsutsikt. För vinterbadare hålls en isvak. För att göra din upplevelse komplett ingår en dagens lunch. Åldersgräns 15 år. Vill du att vi ordnar en ledsagare, berätta det vid anmälan. Det är söndagen den 22 mars klockan 9.30 till 14.00. Och platsen är Nynäs havsbad, Oskarsgatan 9 i Nynäshamn. Deltagaravgift, synskadade medlemmar, stödjande medlemmar och ledsagare till synskadad medlem betalar 450 kronor. Synskadad som är medlem betalar 895 kronor. I avgiften ingår entré till spaavdelningen och lunch exklusive dryck. Anmälan behöver vi senast den 12 mars till e-post anmalan@srfstockholmgotland.se eller telefonsvarare på telefon 08 462 4530. För kontakt, prata med Sofia Näström på telefon 08 462 4517. Och vill du unna dig en avkopplad behandling så finns det att boka och det ingår inte deltagaravgiften. Du kan boka själv genom att ringa 08 520 604 00 direkt till Nynäs havsbad. Välkommen!
Vandring på Söders höjder med EBSK. Lördagen den 28 mars vandrar vi med söderkännaren Peter Frisk på Katarinaberget på Södermalm. Vi passerar bland annat Bellmanshuset, Mosebacke och Södra teatern, inledningen av Strindbergs Röda rummet och Lisbeth Salanders supervåning, kyrkan och kyrkogården, Corneliusparken och mycket mer. Turen avslutas på Fjällgatan. Tid och plats. Samling på Gotlandsgatan 44. Lördagen 28 mars klockan 10.30. Vi går gemensamt till Katarinaberget. Vandringen pågår klockan 11.00 till 12.30. Efter vandringen äter vi lunch tillsammans på en lämplig krog i närheten. Lunchen betalar du själv. Vi ordnar ledsagare, men om du tar med dig egen ledsagare hjälper du till att hålla nere föreningens kostnader och vi blir bara glada. Ledsagare går gratis. Vill du gå direkt till Katarinaberget är adressen Mariagränd 1. Pris, du betalar 150 kronor. DBFK sponsrar biljetten med 100 kronor. Swisha 24 mars till 123 623 8968 eller betala kontant på plats men med jämna pengar. Anmälan mejlas senast 24 mars till torleifvarmboe@gmail.com eller ring 070 716 7652.
Information från Trafikverket gällandes tågstationen Nynäsgård. Den norra järnvägsövergången på Nynäsgård kommer att stängas för passage från och med måndag 16 februari. Gående kommer då att hänvisas till den befintliga gång- och cykelbron på Nynäsvägen strax norr om järnvägsövergången eller den södra järnvägsövergången. Detta sker för att göra stationen säkrare efter problem med personer som kryper under bommen med stora risker som följd. För mer information kan man kontakta Trafikverket och hänvisa till Nynäsgård.
Hej, där är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Den här gången tänkte jag tipsa om en kampanj som vi har just nu på vår enkla mobiltelefon som heter Minivision 2 Plus. Som lämpar sig för den som egentligen bara vill kunna ringa och skicka sms. Telefonen har stora taktila knappar, svensk talstöd och även möjlighet till röstuppringning och diktering av text. Vill man veta mer om Minivision 2 Plus så kan man ringa till oss på 08 39 94 00. Eller så går det också bra att besöka vår hemsida www.irishjalpmedel.se. Och vill man kolla på telefonen eller kolla på våra andra produkter så får man också gärna besöka Iris Hjälpmedels showroom och butik som vi har på Östgötagatan 83. Och vi har öppet måndag till onsdag 12.30 till 16.30 samt torsdagar 12.30 till 18.00.
Inbjudan till konstvisning i riksdagshuset. Föreningen Alla sinnens konst i samarbete med Sensus studieförbund bjuder in till en konstvisning i riksdagshuset den 23 februari 2026. I riksdagshuset tittar vi på en del av all konst som finns i lokalerna. Vi får känna på en del grejer och får syntolkat också. Tiden är klockan 15.15 träffas vi så att vi hinner gå igenom säkerhetskontrollen. Och själva visningen är 15.30 till 17.00. Kostnad 50 kronor. Ledsagare går med utan kostnad. Och behöver du att vi ordnar ledsagare så gör vi det. Antingen från tunnelbanan eller från en färdtjänstadress som du får när du har anmält dig. Och anmälan görs till föreningens mejladress på allasinnen.sphlm@gmail.com. Välkomna, hälsar styrelsen för Alla sinnens konst.
Madame Bovary syntolkas lördagen den 14 mars klockan 19.00 på Stora scenen. Louise Ahl och Malin Örn syntolkar föreställningen live på Dramaten. Utrustning lånas av publikvärdarna i Stora entrén och biljetterna på parkett kostar 595 kronor. Ledsagare går gratis. Mer information om besöket och eventuell möjlighet att uppleva kostymen på nära håll kommer till de som bokar biljetter. Och du bokar biljetterna via kundservice@.se och uppger om du har med ledsagare. Meddela ifall du behöver vår hjälp på plats. Vänligen notera att antalet platser i salongen är begränsat och kan ta slut. Du kan också ringa på telefonnummer 08 667 0680 667 0680. På telefontid onsdag till fredag klockan 13.00 till 15.00.
Välkommen att delta i Cirilla-kören. Kören som vänder sig till alla som tycker om att sjunga, oavsett kön, ålder och status på synnedsättning. Cirilla-kören är gitarrspelande och träffas på tisdagskvällar mellan klockan 17.30 till cirka 19.15. De håller hus vid Medborgarplatsen, på Kreativt Center som ingår i studieförbundet. Deltagandet är tillgängligt då text och ljudfiler skickas via mail. Vid intresse och anmälan, kontakta Nina Sederlund på mobilnummer 0707 365 544. Alltså 0707 365 544. Nina möter upp innan kören startar omkring klockan 17.15 på Götgatan 56, vilket ligger mitt emot Hotell Malmen. Varmt välkommen att delta i kören.
SRF Lidingö hälsar välkommen den 19 maj till bussutflykt med guide och gemensam lunch. Vår utflykt ska denna gång ta oss till Virabruk i Norrtälje. Vår eminente guide blir Carl-Henrik Ankarberg som har guidat oss tidigare på både södra och norra ön till vår stora glädje. Carl-Henrik tar sin fru Inga-Lill med sig så att det finns en armbåge att tillgå om det behövs. Carl-Henrik berättar om de platser och dess historia som vi passerar med bussen. Vi äter lunch tillsammans under resan. Sen stannar vi till vid Östra Ryds gamla kyrka medan Carl-Henrik berättar om dess historia. Därefter tar bussen oss tillbaka till Lidingö. Priset är 200 kronor och du betalar med Swish eller till plusgirokonto 16 50 09-2. Mötesplats. Bussen väntar på oss vid den lilla parkeringen vid gaveln av stadshuset, Stockholmsvägen 50. Bussen kommer och hämtar oss vid den lilla bussfickan vid stadshuset klockan 10.00. Det är mycket viktigt att du anmäler dig till Kiki, telefonnummer 070 766 18 19. Trevlig vår och sommar önskar styrelsen. SRF Lidingö hälsar välkommen till träff tisdagen den 14 april klockan 13-15. Då har vi bjudit in Lidingös politiker och ansvariga tjänstemän för att alla ska få information om den nya taltidningen På tal om Lidingö som görs med hjälp av artificiell intelligens, AI. Vi får också tid att fråga politikerna om varför just vi synskadade ska vara bland de första som måste acceptera en AI-producerad tidning i landet. Frågor kring ledsagning, färdtjänsten och digitala tjänster blir det också. Vi hälsar även icke-medlemmar hjärtligt välkomna till detta möte. Vi ses på Mötesplats Centrum i Stadshuset, Lejonvägen 15. Kaffe, te och smörgåskaka kan köpas i kafeterian till ett bra pris. Anmäl dig till Kiki på telefonnummer 070 766 18 19. Välkommen!
SRF Norrort påminner om medlemsträff med tilltugg måndag den 2 mars. Vi vill påminna dig om mars månads medlemsträff som börjar med ett formellt årsmöte med bland annat val av styrelse. Därefter får vi en god landgång med fika och under fikat kommer vi också att prata om medlemsaktiviteterna under resten av året. Träffen äger rum måndagen den 2 mars klockan 13-15 på servicehuset Lyktan, Lyktgränd 4 i Täby. Du anmäler dig senast onsdagen den 25 februari till Eva Porserud på telefonnummer 076 109 53 76 eller via e-post eva.porserud@gmail.com. Hjärtligt välkommen önskar SRF Norrorts styrelse.
Föreläsning om ögonsjukdomen glaukom. Tid torsdagen den 12 mars klockan 13-15.30. Plats Gotlandssalen på Gotlandsgatan 44 i Stockholm. På Världsglaukomdagen föreläser överläkare och docent En Ping Chen från Sankt Eriks ögonsjukhus om ögonsjukdomen glaukom. Vad händer i ögat? Hur påverkar synen? Vilken behandling som finns är några frågor vi tar upp. Efter föreläsningen blir det frågestund. Presentation av Synskadades Riksförbund Stockholm-Gotland och Glaukomföreningen. Enklare fika serveras i pausen. Hörslinga och hiss finns. Föreläsningen är gratis för medlemmar. Övriga betalar 100 kronor kontant eller med Swish på plats. Anmälan senast måndagen den 10 mars på e-post anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefonsvarare 08 462 4530 08 462 4530. Välkommen!
SRF Stockholm-Gotland i samarbete med ABF Södertörn bjuder in till en aktivitets- och trivselträff i Tyresö-Haninge. Vi träffas fredagen den 20 februari klockan 14-16. Plats ABF på Sejdons torg 4, Handen. Ta hissen en trappa upp till plan 3, men någon av oss kommer också att ta emot er vid ingången på torget. Den här gången får vi besök av SKKFs ordförande Anne Momdotter som berättar om föreningen Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening. Och det är en rikstäckande branschförening inom SRF. Dessutom får vi besök av Marita Söderholm, ordförande i föreningen ASK, Alla sinnens konst. Och det är en lokal konstförening för personer med synnedsättning i Stockholms län. För er som kommer från Tyresö med buss, ta buss 840 eller 824 till Haninge centrum. Kommer ni med ett pendeltåg från Nynäshamnshållet så väljer ni att sätta er i första vagnen i tågets färdriktning och från stan sista vagnen. Uppgång Handens centrum och ta sedan rulltrappan upp och gå sedan rakt fram till Poseidons torg 4. Anmälan kan göras till Kristina Wollmar. Telefon 070-546-0156. Vi bjuder på kaffe, te och kaka. Varmt välkomna!
Synträffar för dig med synnedsättning. Under våren 2026 bjuder Nacka kommun i samverkan med Synskadades Riksförbund in till synträffar på Träffpunktsmedjan. Vi samtalar och utbyter information och erfarenheter, tips och råd. Vi träffas torsdagar mellan klockan 14 och 15.30. Nästa tillfälle är den 5 mars. Och adressen är Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor, kontakta Frida Ambros, syn- och hörselinstruktör i Nacka kommun. Telefon 070 431 84 83. E-post frida.ambros@nacka.se. Välkommen! Det här är en inbjudan till möte för val av representanter till SRF Stockholm-Gotlands årsmöte. Och det gäller dig som är medlem i SRF och bosatt i Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Södertälje, Nykvarn, Nacka eller Värmdö. Vi bjuder på kaffe, te och smörgåstårta. Vi ses måndagen den 16 mars klockan 16-18 på distriktets kansli, Gotlandsgatan 46, Skanstull, Stockholm. Vi möter i porten. Blir du sen, ring 08 462 45 16. SRF Stockholm Gotlands årsmöte är den 25 april och som medlem har du rätt att vara representerad. Om du känner någon eller kanske du själv är intresserad av att delta på distriktets årsmöte, då är du välkommen att vara med när vi väljer representanter. Förutom detta så kommer Sofia Näström, intressepolitisk handläggare på SRF Stockholm Gotland, att berätta om fysisk tillgänglighet i vården, syncentralen, färdtjänst och andra intressepolitiska frågor som vi arbetar med. och du har möjlighet att ställa frågor. Anmälan görs senast den 12 mars på anmalan@srfstockholmgotland.se eller till vår telefonsvarare 08 462 45 30. Välkommen!
SRF Stockholm Gotland har träff i Gustavsbergs centrum den 5 mars klockan 13-15 i nattvandrarnas lokal Gustavsbergs centrum. Färdtjänstadress Skärgårdsvägen 5, Värmdö. För anmälan och frågor kontakta Birgitta Westberg på telefonnummer 0762 52 20 23. Anmäl dig senast dagen innan. Välkommen!
SRF Stockholms stad, torsdagscafé den 26 februari. Följ med på en resa genom Nordvästpassagen. En landkrabbas resa genom Nordvästpassagen eller hur jag lyftade genom Arktis är rubriken på Rickard Tegners berättelse om ett fantastiskt och spännande äventyr. Så här skriver Rickard. Min resa genom Nordvästpassagen startade i Reykjavik med tre män i en liten segelbåt som rundade Grönland och fortsatte genom Arktis. Efter ett oväntat hinder fortsatte jag äventyret på egen hand. Först med ett ryskt kryssningsfartyg och sedan en schweizisk katamaran och slutade i den tempererade regnbärskogen i västra Kanada. Berättelsen handlar om de människor jag mött, djur och natur och hur de fysiska och mentala utmaningarna har påverkat mig. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med hembakat fikabröd kostar 40 kronor och du kan betala med kort eller swish. Ingen anmälan behövs. Varmt välkommen! SRF Stockholms stad. Tyck till om din hemtjänst. I år är det val och SRF Stockholms stad kommer att träffa politiker i staden. Vi vill gärna veta vilka erfarenheter du har av hemtjänst. Får du den service du behöver? Känner du dig trygg med den personal som kommer? Tycker du det är för många personer som utför servicen? Hålls de tider som utlovats? Hur vet du att det är hemtjänsten som ringer på dörren? Ja, frågorna är många att samtala kring. SRF Stockholms stad kommer därför att starta två samtalsgrupper. En dagtid, en kvällstid. För att ge dig möjlighet att dela med dig av erfarenheter samt diskutera vilka förbättringar vi ska kräva av politikerna. Vi träffas vid tre tillfällen och grupperna leds av erfarna funktionärer inom föreningen. Datum för träffarna är daggruppen, måndag 16, 23 samt 30 mars klockan 15.30 till 17.00. Kvällsgruppen, torsdag 12 och 26 mars samt 9 april klockan 17.30 till 19.00. Båda grupperna träffas i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Anmälan görs till vårt kansli via telefon 08 452 2200 eller via e-post anmalan@srfstockholm.se senast måndag den 9 mars. Vi behöver dina synpunkter. Ta chansen att påverka din situation.
Synskadades riksförbund, SRF, bedriver just nu en större kampanj för rätt till färdtjänst och för bättre kvalitet inom färdtjänsten. Kampanjen bedrivs i hela landet fram till slutet av april. Som en del i kommunikationen i sociala medier under kampanjen delas vittnesmål där personer som antingen har problem kopplat till tillstånd eller med hur färdtjänsten fungerar i deras vardag berättar om sin situation. SRF skulle nu behöva personer att intervjua på följande teman. Väntetiderna måste kortas. Bilarna måste komma i tid. SRF söker en person som har haft problem med att ta sig till sina föreningsuppdrag i tid. Det ska vara kostnadsfritt att ta med ledsagare i bilen. SRF söker en person som inte har tillstånd att ta med sig ledsagare i bilen gratis.
Taxichaufförer ska ha kunskap om vad det innebär att köra personer med synskada. SRF söker personer som upplever att de hamnat på fel adress på grund av okunskap kring synskador eller som på annat sätt blivit dåligt bemötta. Om ni har förslag på personer kan ni, efter att ha tillfrågat dem, mejla kontaktuppgifter till fartjanstkampanj@srf.nu. Ni kan också ringa på 08 39 92 91 till Fredrik Stockhaus, intressepolitisk utredare på Synskadades Riksförbund. Synskadades Riksförbund Vaxholm Österåker bjuder in till Ögats dag i Vaxholm när synen sviktar. Ur programmet Stöd och tips när synen sviktar, Se dåligt, må bra, Synundersökning, ögonhälsa och Smarta hjälpmedel för en enklare vardag. Ögats dag är den 5 mars klockan 12.30 till 16.30 i församlingsgården på Hamngatan 25 i Vaxholm. Anmäl dig senast den 23 februari till Anders Dahlqvist på telefonnummer 070 782 66 40 eller på e-post anders.dahlqvist@telia.com. Och Dahlqvist stavas med HL och QV. Observera att antalet platser är begränsat. Välkommen!
Syncentralen bjuder in till en gruppträff för dig som använder iPhone eller iPad med voiceover och vill veta vad som är nytt i iOS 26. Under träffen går vi igenom nyheter i iOS och voiceover, förändringar i menyer och appar samt vad som blivit bättre eller sämre. Vi tittar också på Siri, Apple Intelligence, ChatGPT, punktskrift och punktdisplayer. Dessutom pratar vi om kända buggar och om det är värt att uppgradera till iOS 26. Träffen leds av Syncentralens IT-pedagoger och det finns gott om tid för frågor och erfarenhetsutbyte. Tid: tisdagen den 17 mars klockan 14.00 till 16.00. Avgift: samma kostnad som ett vanligt besök på Syncentralen. Anmälan: föranmälan krävs. Anmäl dig via receptionen på telefon 08 123 68 900. Varmt välkommen!
Välkommen till Synexpo, en dag fylld av inspiration, innovation och möjligheter. Upptäck nästa generations synhjälpmedel och smarta lösningar för arbetsplatsanpassning när Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en dag där teknik möter människa. Under dagen får du möta experter och testa det allra senaste från två av branschens ledande aktörer. Ta del av inspirerande föreläsningar om framtidens hjälpmedel. Nätverka med kollegor, professionella och användare. Och njuta av kaffe och kaka hela eftermiddagen. Synexpo äger rum tisdagen den 28 april 2026. Mellan klockan 13 och 20.00. Plats är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, på Södermalm i Stockholm. Utställningen öppnar klockan 13.00. 14.30 är det föreläsning med Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel, som talar om vardagshjälpmedel, till exempel talande klockor, käppar och nyheter inom hushållshjälpmedel och verktyg. 16.00 är det föreläsning med Frank Skaret från Insyn Scandinavia. Se möjligheter, inte hinder. Och 20.00 stänger utställningen. Anmäl dig via e-post till info@insyn.se eller till erik@irishjalpmedel.se senast den 21 april.
Välkommen till träff i Nynäshamn den 27 februari klockan 13-15 i Centrumkyrkan. Då kommer Jenny som är kommunens äldre och funktionshinderslots och Sanna som är anhörigstödjare och berättar vad de arbetar med som kan till exempel underlätta för personer med synnedsättning och deras anhöriga. Anmälan senast den 26 februari till Kristina Sönnergren på telefon 0707 367696. Och här kommer även resten av datumen som är för våren. Den 27 mars kommer fixaren. 24 april kommer Janne Eidvall och berättar om att se dåligt men må bra. Preliminärt den 29 maj en resa till Almåsa med en rundvisning och lunch. Och den 10 juni klockan 11.30 till 13.00 blir det sommarlunch på kökeriet. Varmt välkommen!
Redaktionsruta. Läns Riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy i appen som heter Lor Play som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen, i din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13. Alltså 82 69 13. 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.